lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Malte Wuerela.
Vil du have noget vand og
drikke? Ja, jeg er helt okay. Forsynt.
Men jeg kontaktede jo dit forlag for noget tid siden og spurgte om jeg kunne få interview med dig, og de vendte tilbage. Det kunne sådan set godt lade sig gøre, men at du foretrak, at vi gjorde det på svensk og på dansk, selvom du jo taler udmærket engelsk. Jo. De skrev til mig, at du mente, at vi bør kunne forstå hinanden i de nordiske lande.
Det mener jeg jo.
Ja, og det er jeg sådan set enig i. Men hvis nu, at der alligevel skulle være noget undervejs, jeg ikke forstår, så håber jeg, at du vil bære over med mig. Og på samme måde, hvis...
Det er det, vi ud.
Ja, okay. Ja, men så aftaler vi det.
Den svenske stemme, du hørte her, den tilhører journalist og forfatter og samfundsdebattør Jan Guillou. Om få måneder runder han 80 år, og for ham betyder det, at der ikke længere er noget, han skal leve op til rent litterært. Han kan gøre helt, som han vil.
Jeg har skrivit efter regler i mer än halv 30 år. Numera gäller ju inga regler för mig.
Det med, at der ingen regler er, det kommer til udtryk i hans seneste romanserie, hvor han støver to gamle kendinge fra sit forfatterskab af. Efterretningsagenten Carl Hamilton og Guillous alter ego Erik Ponti.
Erik Ponti och jag är mer än lika varandra än någonsin tidigare, så att hans liv är mitt liv.
I det seneste bind, Bedrag bedragerne, sætter Ponti og Hamilton sig dels for at bekæmpe organiseret kriminalitet, alt imens Erik Ponti skriver klummer og kommenterer på verdens tilstand. Krigen i Ukraine, svensk integrationspolitik, overvågningssamfundet og Israel-Palæstina-konflikten. Selvom Jan Guillou skrev bogen før den nuværende krig mellem Hamas og Israel, ja, så kommer den også til at fylde en del i dagens udsendelse.
Palæstinierne har ret i sit land, israelerne har ret i sit land. Även om det ikke fanns någon israelisk nation 1948, så finns den ju nu, fullt klart. Og dessa två parter som båda har rätt kan liksom inte döda varandra.
Og ja, så foretrækker Jan Guillou altså at tale svensk. Undervejs i programmet vil jeg samle op på samtalen, så hvis det svenske ikke fænger lige med det første, så hæng på, der kommer nok en forklaring. Jeg hedder Malte Wuerela. Velkommen til Mellemlinjerne.
Jan Guillou, tak fordi at du ville være med i Mellemlinjerne på Radio 4. Var verden bedre i gamle dage?
Ja, jeg tror det. Jeg tror faktisk det. Derfor at ser vi oss omkring nu, så er verden i elende med två krig som kan bli katastrofala på alla möjliga sätt. Men det är inte bara det. Man kanske inte kan säga att verden var bättre, men verden var enklare att förstå.
Ja.
Världen var svart och vit. Det fanns skillnad på gott och ont. När man talar om 68, alltså Aude och Tress, så låt oss betrakta hur världen såg ut då. I södra Afrika härskar apartheidsystemet i två länder. Portugal bedriver tre samtidiga kolonialkrig i Afrika. Israel är på väg från att ha varit en socialdemokratisk dröm till att bli en ockupationsstat. I Europa har vi faktiskt tre fascistiska militärdiktaturer samtidigt. Grekland, Spanien och Portugal. Och över Indokina haglar de amerikanska napalmbomberna. Det är en värld som är lätt att förstå. Det är en grym värld.
Ja, jag skulle till att säga att det lyder ju inte som en särskilt behaglig värld.
Nej, det är en grym värld, men den är lätt att förstå. Det finns gott och det finns ont. Man kan skilja mellan gott och ont. Och det finns hopp om att världen ska bli bättre. Därför att det går dåligt för Portugal i sina tre krig i Afrika. Det går dåligt för apartheidsystemet och de fascistiska diktaturerna i Europa blir allt mer osäkra och USA ser ut att kunna faktiskt förlora kriget i Indokina.
Ja.
Så det, i denna grymma värld finns det hopp om någonting bättre. Det var det ena. Och det andra var alltså att man hade ingen svårighet att skilja mellan gott och ont.
Nej.
Man kunde förstå världen.
Och det blev vanskeligare idag?
Ja.
Okej. Det är ju något av det som jag gärna vill tala om idag. Och grunden till att jag lägger ut med att spöra på den måde, det är ju för att du är ett erfarent människa.
Mm.
Du har levt i snart 80 år.
Ja.
Og i største delen af den tid har du fungeret som journalist og som forfatter.
Mm.
Og i den egenskab, der har du jo iagttaget og beskrevet verden. Du har rapporteret og også kommenteret på samfundet og på verden i det hele taget. Og nogle ting, ja, de følger jo med hele livet. Noget det udvikler sig, andet det forbliver måske det samme. Og det var noget af det, som jeg gerne ville tale med dig om i dag. Jan Guillou er født i 1944 i Södertalje, nær Stockholm. Han begyndte sin karriere som journalist sidst i 60'erne, og dengang var verden lettere at forstå, siger han selv. For verden var mere sort-hvid. Der var de gode, og der var de onde, og ifølge Guillou gik det ikke så godt for de onde. Og derfor var der dengang håb for fremtiden. Som journalist blev Jan Guillou berømt, da han i 1973 i første omgang var med til at afsløre informationsbyråen, en hemmelig svensk efterretningstjeneste, som indsamlede informationer om kommunister og delte med blandt andre CIA og Israel. For afsløringen blev Jan Guillou idømt 10 måneders fængsel for spionage og afsonede de 5. Som forfatter har han mere end 50 udgivelser bag sig. Blandt andet romanserien om efterretningsagenten Carl Hamilton. Flere af udgivelserne er også filmatiseret. Det samme er bogen Ondskaben fra 1981, hvor vi første gang møder karakteren Erik Ponti, da han som ung, utilpasset mand kommer på svensk kostskole i 50'erne. Og her er vold og mobning hver dag. Fra 2011 til 2020 udgav Jan Guillou en bog om året i det, der skulle være hans hovedværk, og måske endda det sidste fra hans pen. Romanserien Det Store Århundrede. Tibindsværket er på en gang en slægtskrønike og en fortælling om, hvordan verden har udviklet sig gennem 1900-tallet. For 3 år siden udkom så det sidste bind i serien, men Jan Guillou var alligevel ikke klar til at lade sig pensionere helt.
Mitt liv hade nämligen, det här är 3 år sedan, nått fram till en ganska dramatisk, nästan slutpunkt för mitt författande. För jag hade gett mig, för länge, länge sedan känns det som, gav jag mig in i ett fullständigt omöjligt projekt, nämligen att skriva om hela 1900-talet.
Yeah.
Bara en dåre kan ta sig an den uppgiften. Men hur som helst så var jag plötsligt färdig med det. Jag hade skrivit det 10:e bandet. Jag hade kommit fram till 2001, alltså lämnat 1900-talet. Och jag var inte död. Och ännu inte dement. Så vitt jag själv kunde bedöma i alla fall.
Ja.
Och då uppstod frågan, vad ska jag göra nu? Alltså, det här stora livsprojektet är faktiskt klart. Men som pensionist och författare så behöver man ju inte gå ut och mata fåglarna i stadsparken. Man kan ju faktiskt skriva.
Mm.
Men det kunde jag inte. Nämligen av fysiska skäl. För att mer än 20 år i författande 8 timmar varje dag, sittande på en stol, medför vissa neurologiska konsekvenser.
Ja, det kunde jag föreställa mig.
Och så att jag kunde på grund av hårda smärtor inte längre sitta ner och skriva.
Nej.
Det ledde till en operation. en neurologisk operation i ryggen. Och efter den så kunde jag sitta och skriva. Men jag kunde inte gå. Okay. Och det, man får väl ändå säga att med tanke på min professionella bakgrund så var det ju bättre att jag kunde sitta och skriva. Det hade varit förfärligt om det hade gått bättre men inte kunde skriva. Mm. Så då... Men var jag alltså framme vid en punkt där man ska börja om. Alltså jag har blivit pensionist på riktigt. Alltså en sån som går sämre än andra människor. Mm. Numera med stock.
Nu är han så aktuell med Bedrag bedragerne. Andet bind i en ny romanserie, hvor man alltså möter två gamla kenninge fra Guillous författarskap. Den dødbringende efterretningsagent Carl Hamilton og journalisten og romanforfatteren Erik Ponti, som på de fleste punkter er en spejling af Guillou selv.
Jeg selv. Nu mere end nogensinde.
For efter at have afsluttet et gigantisk værk, som Tibbins-værket Det Store 100 jo vitterligt var, ja, så var det som om, at Jan Guillou gik ind i det, han kalder bonusperioden af sit forfatterskab. Han havde bevæget sig inden for litterære genre og historiske rammer hele sit liv, men nu var han nået til et punkt, hvor han kunne se stort på reglerne og gøre præcis som han ville. Og med sin litterære forståelse, fortæller Jan Guillou, kan han nu sætte sig og improvisere som en pensioneret koncertpianist. Og han kan drage sit eget liv endnu mere ind i fortællingen.
Det slog mig när jag tänkte på författande, liksom bonusförfattande efter de stora projekten, att numera gäller ju inga regler för mig.
Nej.
Jag har skrivit efter regler i mer än halvtreds år. Alltså skriver man spionromaner så finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas. Det finns också språkliga regler. Sådana berättelser måste vara skrivna på ett journalistiskt språk för att övertyga läsaren om att detta är verklighet, ungefär som om du läste det i tidningen eller någon annanstans. När jag sen skrev böcker om medeltiden så kommer det andra regler, nämligen inte bara språkliga naturligtvis, utan också att jag måste alla gestalter i berättelsen måste leva i en strikt katolsk värld och föreställningsvärld. Så jag måste liksom ha katolicismen liggande som en matta över allting i berättelsen.
Ja.
Och sen så skrev jag, när jag skrev då om 1900-talet, ja, historia är ju regler i sig självt. Alltså man kan inte flytta på historiska händelser, då gör vi någonting annat. Och så hade mitt skrivande liv sett ut i dessa halvtreds år och nu var det borta. Jag kan göra vad fan jag vill.
Så är du blivit mer ligeglad när du skriver att du behöver inte följa någon regler, men, ja, men du behöver heller inte leva upp till någon,
nej,
förväntningar?
Nej.
Vad ger det för möjligheter?
Alla möjliga möjligheter. I och med att jag har levt i litteraturen i mer än 30 år faktiskt. Varje dag, hela mitt liv har präglats av litteratur. Så är jag ju, om jag får säga det själv, ganska väl bevandrad i litterär teknik, i stilar, i olika ideologiska inriktningar inom den europeiska litteraturen de senaste 50 åren. Så att jag har ett stort mått av teoretiska kunskaper om skrivandet som jag har haft mycket lite användning för.
Mm.
Eftersom jag har skrivit dessa regelbundna verk. Och plötsligt kan jag då sätta mig ner och improvisera som en pensionerad konsertpianist vid flygeln och leka med de olika formerna.
Ja.
Och just då pågick en intensiv debatt bland svenska intellektuella om olika former av jag-berättelser. Autofiktion kallas det.
Ja, precis.
Och vill ni se på lite autofiktion? Ja, då ska jag visa er hur det ser ut. Och sen ska jag skriva lite äldre mans parodi på biografi över sig själv.
Ja.
Eller jag kan skriva naturlyrik på ett sätt som jag aldrig har haft utrymme för. Trots att jag själv är en i hög grad en naturmänniska som har levt ända sedan jag var liten pojk, liten dräng i naturen. Nu får jag utrymme för det. Och jag kan skriva satiriskt, jag kan skriva komedi på ett helt annat sätt än vad jag har kunnat göra i de här bundna verken, kort sagt. Jag kan blanda ett stort antal litterära grepp och former.
Mm.
Och göra en blandning av det som egentligen är vansinnig. Det är som att ta alla ingredienser du hittar på köket och stoppa ner en gryta och röra om och se vad det blir av det.
Ja, och det är ju det du har gjort i boken som ja. vi sitter med här. Ja. Att Carl Hamilton och Erik Ponti, och Ponti som ju så i det här tillfället är... Dig, jamen, de har slået pjalterne sammen og skabt et firma, som skal kæmpe for det gode i verden. På den ene side, så er det jo en spændingsroman.
Ja, det er jo det momentet, vi naturligvis også med.
Ja. Ja, men det er jo også en næsten dagbog. Der er mange, Erik Ponti, han har mange digressioner, hvor han overvejer, hvilke klummer han skal skrive i Aftenbladet, og på det sæt, så er det jo en hybrid roman, men er der alligevel noget, du kan tillade dig som Erik Ponti, som du ikke ville kunne tillade dig som Jan Guillou?
Nej, det tror jag inte. Alltså det här, man kan ju säga att dagboksromanen också är en av de former som jag roar mig med i den här blandningen. Jag kan inte göra någonting som inte Erik Ponte kan göra.
Okej. Nej, men jag tänkte bara för att du är ju inte kid av att nämna folk från det verkliga liv. Det kunde vara din kollega från medievärlden eller chefredaktör på andra dagblad. Det kunde vara författarkollegor. Så jag tänkte att du måske också kunde prikke lite mer till verkligheten som Erik Ponti, att du kunde provokera lite mer.
Alltså Erik Ponti och jag är mer än lika varandra än någonsin tidigare, så att hans liv är mitt liv.
Romankarakteren Erik Ponti har aldrig været tættere på virkelighedens Jan Guillou, fortæller Jan Guillou. Så bogen Bedrag Bedragerne er en hybrid, der på den ene side er en thriller, hvor Ponti og Carl Hamilton bekæmper det onde, og på den anden side er det en form for humoristisk dagbogsroman, hvor Erik Ponti betragter samfundets udvikling og verdenssituationen, og også giver sine uforbeholdne meninger om det meste. I det, vi må forestille os af det fiktive element, der har den aldrende efterretningsagent Hamilton og den heller ikke helt unge journalistforfatter Ponti altså sat sig for at bekæmpe kriminalitet. Og skurkene i den her fortælling, det er kriminelle, som ringer til ældre mennesker og under påskud af at være fra banken, franarer folk deres sparepenge. For i et kontantløst samfund røver man ikke længere banker. Man bedrager ældre mennesker, som måske ikke helt har fulgt med den teknologiske udvikling med smartphones og digitale løsninger som MitID. Det er blevet en industri på linje med den organiserede narkokriminalitet. Faktisk er det hele forbundet, fortæller Jan Guillou.
I de her professionelle gangsterorganisationerna så kan man gör man olika karriärer nu. Nästan alla börjar som små unga pojkar, dränger som säljer narkotika på gathörnet. Men sen så kan de göra karriärer på olika sätt, och bedragarlinjen är faktiskt en populär utvecklingsmodell som förekommer i samma kretsar som narkotikabrottsligheten. Så det är en... På förrättningsspråk heter det diversifierad verksamhet nu.
Okej. Ja. Undervejs så drager du ju faktiskt också krigen i Ukraine, Ruslands invasion av Ukraine in i det också. Varför skulle det spela en roll?
Jo, alltså jag hade börjat skriva den här berättelsen i huvudsak som en komedi. När kriget i Ukraina bryter ut. Och då såg det till en början ut som om mitt projekt skulle helt falla samman. man kan inte, alltså de två protagonisterna jag har kommer att vara i ett sånt starkt förhållande till kriget att liksom komedin blir omöjlig. Därför att Hamilton är faktiskt underrättelseofficer.
Yeah.
Han är spion. Specialiserad på teknologi och mord. Hela hans, Hamiltons liv har varit krig, militärt våld. Och ett storkrig nära in på Sveriges gränser kommer att prägla hela hans tillvaro. Erik Ponti är politisk journalist och kommer inte att kunna tillbringa en dag utan att tänka på kriget i Ukraina. Han kommer också tvingas skriva om det. Så hur gör vi då? Och, alltså först, min första tanke var jag måste skrinlägga det här projektet. Det här går inte att fortsätta.
Och det kunde inte läsa sig göra när världen den utvecklades på den måden.
Sen tänkte jag mera. Och så insåg jag att när det här kriget börjar så kommer all pensionerad underrättelsepersonal som Hamilton att kallas in i tjänst.
Ja.
Det kommer att bli en väldig mobilisering av just underrättelsetjänsten när ett så stort krig bryter ut så nära in på Sveriges gränser. Och vi, bland annat så måste vi förbereda oss på försvar mot all form av rysk teknologisk påverkan på våra system. En stor del av vårt försvarstänkande är nu baserat på tanken att en fiende kan slå ut vår elektronik, vilket betyder att plötsligt kommer inga pengar eller kreditkort eller någonting sånt att fungera. Men när detta händer så tänkte jag att egentligen innebär ju det att vi bara uppgraderar det som skulle vara ett litet ideellt hobbyprojekt som Hamilton och Ponte skulle syssla med. För när Hamilton, han har ändå graden viceamiral.
Ja.
När han kommer in i det militära systemet igen så kan ju det innebära att Ponte och Hamilton får tillgång till de militära resurserna i kampen mot bedragarna.
Ja.
Och det är ju som kärnvapen.
När man har att göra med en tidigare efterrättningsofficer och en politisk journalist virkade det omöjligt att skriva en humoristisk samtidsfortelling när det samtidigt utbröt krig i Europa, berättar Jan Guillou. Och därför övervägde han i första omgång helt att droppa boken. Lösningen blev att geninkalla Carl Hamilton till tjeneste och låta ham sörja för att säkra Sverige mot eventuella cyberangrepp från russisk sida. Det ger samtidigt Ponti och Hamilton adgang till militärets övervakningssystem som de kan bruka i kampen mot de organiserade bander. Och så var berättelsen tillbaka på spåret.
Jag kunde godt tænke mig også at tale om en anden ting, fordi nu taler vi om ting, som jo udvikler sig og som forandrer sig, og noget, som måske eller måske ikke har forandret sig i de sidste mange år, og på sin vis alligevel, det er jo konflikten mellem Israel og Palæstina, at det kan virke som om, at det faktisk er blevet en konstant i verden. At du har jo fulgt med i hele dit professionelle virke i den her konflikt, og du har været skarp kritiker af Israel undervejs, men du berører konflikten helt kort i bogen også. Det er egentlig bare i en af de her digressioner. Det handler jo ikke om den aktuelle situation. Men altså, hvad tænker du, når du betragter det, som udspiller sig i Israel og i Gaza netop nu?
At den der kriget tar nu är inte längre detsamma. Det har skett en kvalitativ förändring. Israel brukade för när vid sådana här krigsutbrott göra halt när de har dödat 10 gånger så många palestinier som de har lidit egna förluster. Den siffran har vi säkert passerat kanske just nu när vi sitter här och snackar samman. Israel kommer inte att göra halt som förr i världen. De kommer att fortsätta på en förintelselinje som faktiskt inte är möjlig. Israel har satt upp två mål. för sin krigföring. Den ena är att förinta Hamas. Och den andra är att frita över 200 tillfångatagna israeler och andra personer som blir gisslan hos Hamas. De två målen går inte att förena. Man kan välja det ena. Släpp loss 6 000 palestinska fångar och köp tillbaka gisslan. En möjlighet. Men det förutsätter att man har någon sorts vapenstillestånd.
Ja.
Eller utplåna Hamas, men då kommer all gisslan att också dödas. Alltså, Israel är just nu på väg in i en hopplös för Israels del situation med oförenliga mål. Det är också, Israel har också den mest impopulära regeringen i världen som de någonsin har haft, nämligen för första gången en rejält högerextremistisk regering. Och det innebär att det israeliska erövringsprojektet framstår fullständigt naket och klart. Det ska aldrig bli några palestinska rättigheter. Israel vill satsa på någon slutseger. Detta är inte möjligt. Detta är inte möjligt.
Israel har satt sig 2 mål för sin krigsførsel, säger Jan Guillou. Det ene är att utslette Hamas. Det andet er at få frigivet flere end 200 tilfangetagende israelere. Men ifølge Jan Guillou kan man ikke opnå de 2 mål på samme tid. Det er en håbløs situation, siger han. Og samtidig opstår en ny situation. For trods hurtig støtte til Israel fra flere sider oven på Hamas terrorangreb den 7. oktober, vil også Vestens støtte begynde at vakle. Samtidig vil truslen mod Israel fra eksempelvis Hezbollah i Libanon stige. Så Israel bør også stanse krigen for sin egen skyld, siger Jan Guillou.
Derfor er det en ny situation. Den amerikanske presidenten Joe Biden var blixtsnabbt ute i början av kriget och sagde att vi står på Israels sida. Jag är säker på att han visste vad han gjorde. Jag måste säga detta först, snabbt och nu. För sen kommer det, förr eller senare kommer en tidpunkt när man måste säga enough is enough.
Ja.
Det här går inte längre. Det här utvecklar sig till en sån brottslighet mot folkrätten att världen inte kan acceptera det. Och då tror jag att liksom världen på något sätt säger att vi kan inte fortsätta så här. Hur skulle nästa krig se ut? Och det sägs att Hezbollah, alltså den iranskstödda väpnade milisen i Libanon, har tillgång till 150 000 raketer. Hamas har skickat iväg 5 000 nu och det har varit ett elände. Men 150 000 över ett litet område som Israel kan innebära katastrof. Och tekniken fortsätter att utvecklas. Och det innebär att Israels militära säkerhet i kraft av Israels överlägsenhet i konventionella vapen inte längre gäller. Alltså, Israel kan besegra varje armé som är dömd nog och ställa upp ut i öknen och sätta kurs mot Israel. Jo, de kommer då att skjutas sönder och samman av israeliskt flygvapen och artilleri.
Ja.
Men den här krigföringen, om den dessutom tekniskt utvecklas mer, den är högst osäker om man faktiskt kan försvara sig mot. Och detta innebär att man måste också tänka, för Israels del så måste kriget ta slut. Alltså, den totala erövringsplanen håller inte. Den är inte realistisk. Det är inte möjligt att alltid besegra varje form av palestinskt eller arabiskt motstånd. Så att vad jag tror att vi, det här, alltså det är absurt på ett sätt att låta optimistisk i en sån tragisk situation som vi just nu befinner oss i. Men min optimism säger mig att det finns bara en lösning på det här problemet. Alltså, det där med 2 stater går inte längre. Det har Israel saboterat genom att så till den grad bebygga västra Jordanstranden att det kan aldrig bli någon fungerande palestinskt samhälle. Men det finns en annan lösning som är mycket enkel teoretiskt, och det är att säga en man, en röst. det är ett välbeprövat system som de flesta av oss i västvärlden är för. Alltså samma problem som med Sydafrika. När Sydafrika var en apartheidstat så kan man ju säga att på ett sätt Sydafrika upphörde att existera när man införde systemet en man, en röst. Men det är ju bara teoretiskt. Landet finns kvar, människorna finns kvar, kulturen finns kvar. Och det är den återstående möjlighet att få fred och säkerhet för både palestinier och israeler som finns. En man, en röst.
Alltså demokrati.
Mm.
Alltså inledningsvis, där talade vi ju om det här med att världen var måske också grum för 50 år sedan, men den var lättare att överskue, mm, fordi den var mer sort-hvid, säger du i hvert fall. Jag syns den är mycket svår att överskue, den konflikt som pågår lige nu. Jag försöker att läsa, att informera mig istället för att försöka att mena något. Är det mer komplicerat nu än det var för 50 år sedan?
Ja, alltså det har skett en både politisk och militär utveckling som i vissa avseenden var omöjlig att förutse. För 50 år sedan såg det ut som att Israel kommer alltid att behålla en militär överlägsenhet. Redan då var Israel en kärnvapenmakt. Så det vill säga att det går inte att med någon överväldigande militär styrka hota Israel, för då har Israel kärnvapen. Och det där gäller framförallt hotet från Iran. Om Iran skulle få för sig att de skulle föra något hjältemodigt krig mot Israel, så går inte det eftersom Israel är en kärnvapenmakt.
Ja.
Så tänkte vi då. Och de israeliska stridsvagnarna och det israeliska stridsflyget kommer alltid att vara överlägset omgivningen. De kommer alltid att ha bättre utbildade piloter dessutom. Så bättre teknik, bättre personal, större förstörelsekraft. Det såg ut som om ingenting skulle kunna rubba denna ekvationen då. Men nu är den rubbad därför att den här typen av teknologiskt oerhört avancerad gerillakrigföring med en form av raketartilleri kan, som det heter på militärspråk, mätta Israels resurser.
Ja, det tror jag inte jag förstår.
Nej, det förstår ingen jävel. Att mätta Israels resurser, det är en militär omskrivning för att man helt enkelt fyller på med så mycket kraft att det inte går att stå emot det.
I de seneste 50 år har skett en både politisk och militär utveckling som var svår att förutse, säger Jan Guillou. For 50 år siden kunne Israel se sig overlegen mod næsten enhver trussel, blandt andet fordi det allerede dengang var en atommagt. Læg dertil, at Israels militære mandskab og teknologi var på et højere niveau end de fleste andre staters. Men så enkelt er det ikke længere, mener Jan Guillou. Krige bliver i dag udkæmpet med langtrækkende raketter, og med den udvikling kan det lade sig gøre at mætte Israels ressourcer, som han siger.
Den utvecklingen vill världen inte ha. Alltså den utvecklingen vill de flesta förnuftiga israeler, alltså israeler är ju ett välutbildat folk. Det är ju inte en samling, det är en högerregim, ja. Men det betyder att hälften av de israelerna ju ändå är som vi andra i stort sett. Och man måste försöka tänka sig in i situationen att jag är Israel. Jag menar, de är europeer, de flesta av dem, de skiljer sig inte så mycket från dig eller mig. En genetisk klump hit eller dit, så hade du och jag varit judar och, i en eller annan mening, och har rätt att flytta till Israel, kanske gjort det, kanske varit israeler. Då skulle vi väl säga att nej, nu enough is enough. Alltså det här kan vi inte hålla på med.
Nej.
Vi kan inte segra oss till döds. Vi måste ha en fungerande fred med arabvärlden, och det finns bara ett system, och det är en man, en röst.
Mm. Nu har du ju varit engagerad i den här diskussion, det här ämne här, det mesta av ditt liv kan man säga.
Ja.
Följer med och har också några markanta hållningar till det här spörsmål, men hvis man sitter som ett helt almindeligt människa, skulle jag till att säga, ett privatperson och följer med i medierna, man blir bombarderad med billeder, brutale beretninger, dels om Hamas' terrorangreb, her for en måneds tid siden, og efterfølgende så Israels modsvar i Gaza. Og på den ene side, hvis man læser på sociale medier, de debatter, som verserer der kan det jo virke som om, at man er nødt til at tage stilling i det her spørgsmål. Man er nødt til at vælge side. Hvordan skal man forholde sig?
Ja, det blir nästan omöjligt, därför att det blir en sorts moralisk tävlan om vem som är ondast. Hamas inledde kriget med en sällsynt brutal attack. Som naturligtvis viktiga utgår från vad Hamas avsikter, utlöste raseri och hysteri, inte bara i Israel utan också i övriga västvärlden. Så att Israel får ett sorts go för att göra det Hamas ville, nämligen gå in och kriga på nära håll i Gaza. Vilket Hamas måste ha räknat med kommer att leda till en sorts militär katastrof för Israel, för då slåss in i Gaza så får vi slåss på våra villkor. Vi har inte flygvapen, vi har inte ubåtar, vi har ingen flotta, vi har absolut inte kärnvapen, men kom in och slåss här på våra villkor. Det var rimligtvis Hamas avsikter.
Hamas indledte krigen med det brutale angreb på Israel 7. oktober, og det udløste raseri og hysteri fra Israel og det øvrige Vesten, siger Jan Guillou. Og det førte til, siger Guillou, at Israel gik ind i Gaza netop som Hamas ønskede. For der kan kampene udspille sig på landjorden.
Vi hamner då moraliska absoluta nödvändigheten att ta avstånd från Hamas första attack. Den var sällsynt grym, man använde termer som djurisk och sådär, och har svårt att, det blir omöjligt att hålla sig kallt kalkylerande, resonerande kring den typen av händelse. Och konflikten har alltid varit känslomässig hos oss i västvärlden utanför Israel. Det lilla hotade landet mot den stora arabiska världen. Palestinierna betalar ett pris, ja, men så skedde i Europa efter andra världskriget också. Vi försöker använda vår moral som måttstock för hur vi ska ställa oss. Och det blir till slut omöjligt när ingen moral längre fungerar i det här kriget. Varken Hamas eller Israel vinner, så att säga, i längden någon moraltävling här. Och det är det nya i situationen. Vi är vana vid att det här är det fjärde Gaza-kriget. Nu värre än någonsin. Kommer att bli ännu mycket värre, mera värre än någonsin. Vi är vana vid att då kommer politiken i Danmark och Dagens Nyheter i Sverige att skriva den ena artikeln efter den andra om hur antisemitismen sprider sig.
Ja.
Och hur judehatet ökar bland våra invandrare. Och det är också en moraldiskussion som är till för att skydda att man inte längre kan ta ställning till den egentliga konflikten, utan man söker sympatier för Israels sak genom att påstå att antisemitismen i Danmark ökar väldigt nu. Det är vad politiken kommer att skriva de närmaste veckorna, det är jag säker på. Det är vad Dagens Nyheter i Sverige kommer att skriva. Och det där är sidodiskussioner, vi har gjort det förut varje gång det är ett krig. Men den här gången så spelar det inte längre någon roll, därför att reala militära och mänskliga dimensionerna på konflikten den här gången är så mycket större än någonsin tidigare.
Men hvis man ska lägga en lokal eller national vinkel på den här konflikt och den här krig som så många människor ju är intresserade i och engagerade i, så är det väl naturligt också att se på hvordan påvirker den livet och samfundet i Sverige eller i Danmark. Mm. Och där är det väl helt naturligt att sätta fokus på, jamen, Hvordan oplever danske jøder eller svenske jøder, at deres hverdag forandrer sig?
Jo da, det skal stå i tidningen. Men det er en sideshow. Det har så lite betydelse för huvudkonflikten. Vi har två parter i konflikt med varandra sedan 1948 där båda har rätt. Det är ju det som gör det här dilemmat så mycket svårare än alla andra. Det är inte USA som bombar Vietnam, utan det är två parter som båda har rätt. Palestinierna har rätt i sitt land, israelerna har rätt i sitt land. Även om det inte fanns någon israelisk nation 1948 så finns den ju nu, fullt klart. Och dessa två parter som båda har rätt kan liksom inte döda varandra.
Nej.
Utan jag kommer tillbaka till den enda förnuftiga vägen ut ur det här dilemmat. En man, en röst.
Ja. Men ja, det er en vanskelig situation, men jeg vil i hvert fald gerne lige høre, hvad du tænkte om det. Og også i forhold til, at du siger, at der er to parter i den her sag, og så kan vi lave forskellige sideshows i vores medier, som jeg hørte, du sagde. Men ofte så hører man jo fra venstrefløjstyper, det kunne også være kultur- eller kunsttyper, en kritik af Israel og den undertrykkelse, som man mener finder sted af det palæstinensiske folk.
Mm.
Men hvad hvis man nu så på Hamas og den undertrykkelse, som de yder over det palæstinensiske folk? Fordi Hamas og palæstinenserne er vel ikke to sider af samme sag?
Nej, det er de altså. De opinionsmätningar som har gjorts av relativt oberoende krafter i Gaza har sedan flera år visat att Hamas har inte Gaza-befolkningens förtroende. De skulle inte vinna ett demokratiskt val. Att Israel möjligen kan uppfylla ett av sina syften här, nämligen att skada Hamas så mycket att de inte kommer igen, beror ju bland annat på att den palestinska befolkningen måste vara jävligt trötta på Hamas vid det här laget.
Ja.
Alltså jag minns när jag själv var i Gaza för 20 år sedan mer. När det var badstränder med kvinnor klädda som kvinnor i Europa på badstränderna. Det var ett helt annat liv som Hamas har saboterat och fullständigt förstört. Så att Hamas är ingen framtid för palestinierna. Hamas är en konsekvens av en israelisk politik som hela tiden har gått ut på att aldrig lämna ifrån sig någon politisk makt till palestinier.
Ja.
Och det är den politiken som jag nu menar har drivits så långt att den inte längre är möjlig. Det måste finnas en annan väg ut än nya krig.
Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
Hvis vi skulle prøve at se på en anden ting, et andet eksempel på noget, som måske er galt i verden, så ligesom Erik Ponti her i bogen, så han skriver jo klummer i Aftenbladet, og det samme gør du. Nogle gange så står dansken også for skud. Du retter et kritisk blik over sundet. Og sidste år, der skrev du blandt andet en klumme, som handlede om, at jeg tror, den hed noget med, det hed den i hvert fald, da den blev genudgivet i Politikken, Danmarks undertrykkelse af pressefriheden er ekstrem. Du tog udgangspunkt i en sag, som du også lige nævnte kort tidligere, nemlig det, som bliver kaldt for FE-sagen, altså den sag mod tidligere chef for Forsvaret.
Jeg læste i Dagens Ting, i går beslöt Højesteret i Danmark at ikke ställa FE-chefen til ansvar, og det glæder mig ufantligt.
Ja, præcis, og nu er hele sagen faldet til jorden. Altså, hvad tænker du egentlig, når du ser over sundet og over på Danmark?
Jo, at det der er jo en oerhört interessant demokratiskt dilemma. Danmark är NATO-medlem, som Sverige eventuellt ska också bli snart. Det vill säga, måste i strategiskt militärt avseende finnas i att USA är chef för denna verksamhet. National Security Agency, alltså den stora elektroniska spionorganisationen som är oändligt mycket större när det gäller resurser än det vi har hört talas om i vanligt fall, CIA och FBI och sånt. Ja. Har alltså betraktat världens elektroniska spioneri som en amerikansk angelägenhet och tvingar då sina medlemsstater att exempelvis Danmark ska spionera på svenska politiker. Alltså det vill vi ju inte ha. Varken ni eller vi är intresserade av att USA ska fjärrstyra oss på det sättet. Och det var det här som FE-chefen, som nu är en friman, tror jag.
Ja, Lars Finsen.
Ute till medierna, vilket ju är en demokratisk anständighet. Om den här typen av verksamheter ska förekomma så ska vi känna till den. Våra politiker, vårt parlament ska ta ställning till det för eller emot, men det får fan inte ske i hemlighet.
Nej.
Då blir det ju också så att, vilket vi ju tyvärr har i Sverige nu exempel på, krav på att lagstiftningen ska inskränka journalisters rätt i större utsträckning. Det infördes nyligen en lag som, i Sverige, som kallas utlandsspioneri. Det låter befängt, alltså, men det är ofta meningen med sån här lagstiftningen att den ska ha en obegriplig term. Men det vore exempelvis att skildra turkiska militära operationer mot kurder i Syrien. Om det står i Politiken eller Dagens Nyheter skulle det kunna skada en allierads intresse, nämligen Turkiet. Och alltså är det utlandsspioneri, alltså ska det förbjudas. Alltså ska journalisterna också i fängelse den här gången, inte bara ansvarig utgivare. Så våra militära åtaganden inom NATO är i flera dimensioner hot mot vår egen pressfrihet.
Mm. Och du har ju själv varit engagerad i debatten om hvorvidt at Sverige skulle være med i NATO. Mm. Og ligesom du har engageret dig i mange andre ting gennem livet, hvordan er det egentlig gået med alle de ting, som du har engageret dig i? Nu er Sverige står med det ene ben i NATO og så videre, når du ser tilbage på dit liv og din karriere. Altså,
Jo, altså, man kan vel kort säga att jag valde att bli journalist, författare och därmed en sorts agitator därför att jag ville göra världen bättre. Men när jag nu efter 30 år i den verksamheten ser tillbaka på världen kan jag inte se några tydliga tecken på att mina insatser har gjort världen bättre.
Nej.
Men moraliskt och i princip var det en riktig hållning.
Nu talte vi jo om, at da du begyndte at skrive den her bog, Bedrag Bedragerne, der skulle det også være en komedie, den skulle være humoristisk, der skulle være et spændingselement og så et dagbogselement, noget der også handlede om dig selv. Men så gik Rusland ind i Ukraine, og pludselig så kunne man ikke skrive alene sådan en humoristisk fortælling. Hvad med din næste bog? Det her, det er jo anden bog i serien. Der kommer en tredje bog, vel sagtens?
Ja, det håber jeg. Nu kommer jo Palæstina-konflikten at være central i den.
Men kan du samtidig skrive et humoristisk spor med Ponty og Hamilton? Kan det lade sig gøre?
Ja, altså den modsætningen løste jeg jo den her gangen, og skal forsøge at gøre næste gang også, i at lægge komediavsnitten på äldre mäns problem i tillvaron, vilka jag har ju berättat en del om här.
Så du ironiserar lite över det att bli äldre också?
Ja, det är det sätt man, det enda rimliga sättet att hantera problemet, åtminstone litterärt. Mm.
Till januari fyller du 80 år.
Ja.
Vad är det bästa vid att vara nästan 80?
Ja, det är ju att jag har kunnat uträtta en del i livet. Jag dog inte i en bilolycka när jag var 23 år gammal. Jag har hunnit med och göra en hel del. Och mycket av det var bra. Som jag kan vara stolt över. Och jag har inte så mycket att städa upp i ekonomi och annat innan jag dör. Men det är i stort sett klart. Ja. och det bästa är alltså att klara sig så här långt.
Jan Guillou, tak i hvert fald, fordi at du vil være med i Mellemlinjerne i dag.
Ja, det var et interessant og sjovt samtale.
Og Jan Guillous bog, Bedrag Bedragerne, som altså var anledningen til, at jeg talte med ham, den er udkommet, og det er den på forlaget Modtryk. Mellemlinjerne er tilbage igen om en uge, men ude på internettet kan du finde alle tidligere udsendelser. Og det kan du for eksempel i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Vuorela. Tak, fordi du lytter med.
Du har fået til job at synge kor for ABBA.
Jamen, jeg var ikke simpelthen klar over, hvor sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare 9 år og glad i låget.
Musik er en hurtig genvej ind bag facaden.
Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
Ind bag den offentlige person.
Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playliste?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pinligt. Blandt andet Backstreet Boys.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Hold kæft, mand. Det turde Ulle Taksen ikke, det der.
Ikke så forudsigeligt.